Podplay.
Just nu är ni 8 stycken. Den här kvällen är slut, kommer ni bara vara 6 stycken kvar.
Det värsta jag kan få reda på, det är om någon person inte är sig själv med mig.
Flörtar du med killar i produktionen?
Oj, jag tror inte jag tänker.
Alltså Sebastian ser ju säkert en helt annan bild nu, som inte stämmer.
För jag kommer lycka med tjejer jag verkligen tycker om.
Det är inte sant.
Min sista ros vill jag ge till.
Har ni ringt innan och så här färgkoordinerat kläderna?
Nej, det kan man nästan
tro. Vad fan?
Det kan man nästan tro.
Yeah, nej.
Vi hatar inte svart och beige. Vi gör inte det. Men beige, det är väl höstens färg? Inte
nej, men alltså, jag hade något annat på mig, sen bytte jag till här.
Jag gjorde det. Du ja. Kände av
det. Det är som tjejer, när alla tjejer börjar bo ihop, då regleras varandras menscykel, så man börjar synka den.
Ja. Visst är det lite
ja, det är samma.
Ja, våra psyker går rätt. Alltså.
Ja, exakt.
Men det var det för psyken.
Ja, också.
Men om man ser sig själv på tv så här mycket, har ni kollat på programmen förresten?
Ja, allt. Ja.
Har ni gjort det?
Mm.
Men vad stör man sig på? För jag vet i alla fall att jag stämmer massa saker med mig när jag ser mig själv på tv. Och varför satt jag så där? Vad sa jag där? Och så där.
Det är väl det, bland annat. Man ifrågasätter vad man säger ibland. Jag vet att jag kan så här tixa ibland med ögonen. Att jag blinkar. Ja. Och jag ser det, men jag tror inte så många andra gör. Men jag blir jag har sett galen.
Det. Vi har sett att du gör det när du är nervös.
Ja, kanske. Men jag blir lätt torr, tror jag. Jag skaffar nyss terminalbriller. Bara... för att preppa det.
För jag tänker att det är så här typisk grej som kommer upp när man är nervös.
Ja,
jag också en sån där grej. Nämligen.
Så du vet att varje gång jag blinkar i tv bara, och nu sitter han på nålar.
Ja, exakt. Det är jobbigt. Har du någon nervös grej?
Det är när jag tar ut lite... jag har tänkt på det jättemycket under programmet. Jag hatar det. Jag startar på när folk gör det annars i tv. Men just så här, och sen svarar jag.
Just det.
Det står jag mig på som fan alltså.
Det var ju någon gång du gjorde så här. Det var en bra fråga.
Ja,
det var
men,
när du
blev
grillad av alla föräldrar.
Ja, men den har de klippt sönder.
Ja,
för att vi
det.
Hade verkligen sjukt bra snack med alla föräldrar. Det enda de tar, det är det när jag säger en bra fråga. Alltså det är 45 minuter bra snack med alla föräldrar. Det hade jag verkligen. Och det kommer jag ihåg att alla föräldrar sa. Men produktionen valde så här, bra fråga, bra fråga. Jag bara, allvarligt. Det var fan viktigt för mig. Och ändå alltså, få synas. Alltså, i det där bra snacket. För det kändes så sjukt bra. Men där såg Simon så mycket bättre ut än vad jag gjorde.
Det här är verkligen. Jättekul. Ja.
Ni lyssnar på Lille Lördag Bachelor special. Och med oss i studion, som ni kanske märker, har vi både Sebastian och Simon. Och nu ska vi ställa alla de där frågorna som ni vill ha svar på. Såklart.
Så härligt sitta i studio, det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan.
Mm, man känner sig nästan som en filmstjärna.
Jag brukar nämligen sitta hemma i min säng och podda. Och så frågade min sambo så här, för jag intervjuade nämligen Niklas förra Bachelor som är ihop med Ellen Bergström i min säng när jag hade tv-program på Aftonbladet. Så jag skulle ta hem de här också till sängen. Den är ju tre.
Men jag bara, det slog mig så himla mycket om vi satt här om 10 år och ni hade gjort samma serie. Vad tror ni att ni skulle störa er på då när ni såg? Tror ni att ni skulle göra om 10 år?
Och vara med i det här typen av tv-program?
Ja.
Nej.
Bonde söker fru.
Nej, ja, men lite mer den kanske.
Ja.
Nej, inte Bachelor kanske. Det hade jag nog inte. Det känns som att man är ganska rätt i tiden när man är... sena 20, början av 30, där någonstans så passar man in i det. För det känns som att man, ska man vara med i Bachelor så ska det vara liksom, du ska vara i en fas i livet där du har liksom, du har varit ung, du har levt, du har liksom kanske satsat på jobb och liksom börjat vara stabil.
Då hade ni själva kollat på Bachelor innan ni valde att vara med?
Jag hade gjort det. Jag tittade faktiskt, innan jag åkte ner så tittade jag både på förra svenska säsongen och förra amerikanska säsongen. Uh-huh. Bara för att tänka mig in i vad kan ske under det långa loppet, under resans gång.
Vad skulle ni säga nu i efterhand då? Var det som ni hade tänkt er?
Nej, nej, inte alls.
Nej.
Det ser så mycket mer glamoröst ut när man kanske tittar på det. Uh-huh. Ja, men nu när man ser programmet och sådär. Men så många gånger som både jag och Simon, jag tror vi kan tala för båda, när man bara var helt slut och bara, nu är det dags för mingel, tuffa beslut, och bara det har varit en helvetesvecka i ens, och bara man vet inte var man står med tjejerna, och sen ska man skicka hem folk. Ibland man var ju, kändes inte som jag sov någonting egentligen.
Lipade ni någon gång efteråt?
Ja, absolut. Och det är ju liksom, det man inte ser är ju, det går ju fort i avsnitten, men en rosceremoni kunde ju, de började runt 7 på kvällen och många slutade ju vid 5 på morgonen. Och vi filmar ju konstant, och då är det ju liksom, ja, men det är mingel, det är ju en och annan synk. Så det har ju hänt att man ser lite trött ut de sista synkarna, eller jag har ju blivit viral med några klipp när jag säger fel namn. Då är den liksom 5 på morgon och jag vill bara hem till sängen, och kvällen innan var väl inte så där tidigt i säng heller. Så att det är lite sömn.
Det är lite som modeller tjejer, it looks glamorous but it's not. Men vi tycker inte synd om er ändå. Men...
Nej, vi har haft det bra faktiskt. Ja, det ska vi inte klaga.
Men vi har ju pratat mycket om det här i podden, vad det gör med ens ego. Jag har aldrig varit i en situation att man har så många killar som liksom verkligen, verkligen vill ha en. Men hur har det påverkat ert ego? Och blev ni liksom lite så här rädda för er själva ibland när ni var där? Så här, gud, nu har jag så här blivit maktgalen.
För det är ju en specifik situation, det är ju som ett harem.
Ja.
Alltså det är helt sjukt, och det där är ju bara en liten del. Jag var ju egentligen livrädd när jag åkte ner av många anledningar. Framförallt var det ju liksom, vilka tjejer kommer vara med? Vem är den andra bachelor-killen? Hur kommer jag bli framställd? Jag hade jättemycket rädslor. Och när jag också fick höra liksom hur upplägget skulle vara och se ut. Man skulle ha en bachelor-ansvarig som är någon form av assistent till mig. Så hon har ju varit vid min sida hela tiden och liksom, hon har koll på vad jag äter och till att jag har med mig mat. Alltså som en jäkla massäck liksom. Och det är samma när vi är ute och spelar in dejter. Om jag skulle säga så här, nu börjar jag bli lite trött eller något. Då är det 4 personer där och bara, men shit, vill du ta en liten paus? Vill du ha en proteinbar? Och du vet, alla tjejer.
Du är som en kung.
Ja, men lite. Du blir väldigt curlad. Vilket jag inte är så förtjust i egentligen. Jag är lite så här, jag kan själv. Det är klart, ibland är det skönt att få lite hjälp och service, men jag vill gärna vara med och hjälpa till och liksom.
Vi har aldrig varit med om det, men det låter jag.
Ja, men jag tror så här, har du fel inställning och psyke så tror jag att man kan snabbt bli van med det här och bli väldigt nonchalant och liksom, ja, men inte så schysst mot folk. Så jag tror det handlar om att du har rätt inställning till det för att kunna hantera det. Speciellt under 2 månader, för det är ganska länge att bli behandlad så pass bra som det blev.
Men förstår du också så här, när man ser väldigt kända människor som man tänker så här, men hur kunde hen bli så liksom? Och så blir man så här, det går ganska snabbt att bli liksom världsfrånvänd. Och så här, om man bara rör sig med ja-sägare, då får man aldrig någon spegling heller att man någonsin gör något fel. Men kände ni båda två att det gick snabbt och liksom kände att man var så här, gud, jag är helt felfri tydligen. Alla verkar ju bara tycka att jag är helt perfekt.
Ja, men lite så. Alltså, så här, alltså, det är klart man kunde få motgångar ibland, givetvis. Liksom. Eller att, alltså, jag gillar ju att ha en öppen dialog med folk. Alltså, jag älskar att vara öppen, rak och ärlig, och jag vill ha samma emot mig, alltid. Så jag kände ändå att man hade en bra kommunikation både med tjejerna och även produktionen just kring de delarna. Men ja, man vart ju ganska curlad ändå.
Det är ju ändå specifikt att så många personer är där för att träffa just dig och dig. Och också så många tjejer också är förälskade i en. Och ska dessutom dela hem med varandra. Det är ju helt sinnessjukt egentligen.
Ja, det är det.
Ja.
Ja, det sociala experimentet som är att tjejerna bor där i det där huset. Har inte kontakt med omvärlden för 5 öre. Vet inte ens vad klockan är. Får knappt lyssna på musik. Det enda de sitter och gör är att vänta på en dejt från mig eller Simon.
Ja.
Och ja, jag förstår hur ni tänker där. Att man kan bli maktgalen kanske. Och man blir så slussad och curlad av sin deltagare ansvarig. Men jag tycker ändå att, för vi var där för rätt sak.
Ja.
Vi var där för verkligen hitta kärlek. Och då kunde vi ändå... Man känner sig så jävla bortskämd ibland när bara, här har något att dricka, här har något att äta. Och man bara, nej, men det behöver inte. Jag vill inte att du ska göra det här mot mig. För jag vill bara fokusera på att hitta kärlek. Jag vill inte att jag ska bli supercurlad, för då, jag vill inte tappa mig själv i det här. Jag tror både jag och Simon tänkte att vi vill ha fötterna på jorden. För att, ja, det måste vi ha, för att annars kommer vi ta något jävla helt fel beslut mot vad vi hade tänkt från början. Jag tror nog det.
Man fick ju inte intrycket av att ni drack särskilt mycket alkohol när ni drack. Utan liksom det blev några glas. Eller var det några gånger när ni blev så här, men fulla och så här, allt blev galet.
vi har ju sett lite.
Ja, Sebastian, ska du ta den?
Ja, jag tror båda vi har blivit salongs. Men Simons var kanske lite värre.
Jag var inte så ofta salongs. Jag höll mig ofta på det torra. Men så slog jag till rejält
en gång. Ja, du gjorde det. Då var det bara
då var det
rejält utför. Ja. Men jag
vad
kan
hände
känna,
då?
Ja, om jag fyller i, först bara, jag hade ett mingel när jag var så här dunder salongs verkligen. Mm. Då producenten, eller jag tror det var producent, kommer fram till mig och bara, Sebastian, det räcker nu. Nu behöver inte du dricka någon mer.
Oh my God.
Då var jag verkligen igång och bara tyckte att livet var så jävla roligt. Och, men det har de inte riktigt tagit med. Det ska ju vara lite mer allvarlig sida och jag kan förstå det under ett mingel kanske. Men där och då, det blev lite för mycket kanske.
Men liksom, får man fråga en sak, nu är ni ju frikopplade från produktionen. Liksom. Var det några pengar med liksom, i beslutet?
Ja, du tänker ju för alltså, att vara med på arbeten, hela...
Ja,
alltså, jag skulle säga så här, de ger oss ersättning för att vara iväg.
Ja. Mm.
Vi får ju inte betalt för att vi ska blotta vår själ till hela svenska folket.
Nej.
Alltså, det, så är det absolut inte.
Nej.
Men ni får en skälig ersättning.
För vi får, ja, men vi får en ersättning så att det inte gör någonting om man tappar lönen liksom, när man är iväg, ungefär. Mm.
Mm. För ni är liksom två attraktiva killar i er bästa ålder, håller jag på att säga. Men varför har ni inte träffat någon innan?
Ja... Ja. Ska du eller jag
ja, jag kan börja. Alltså, jag har inte varit på rätt plats i livet. Alltså, jag har länge fokuserat på mig själv. Var nog ganska sen i min egna personliga utveckling. Jag började inse först kanske att när jag var 20, bara shit, folk 19-20 där någonstans, bara shit, tjejer tycker jag ser bra ut. Jag var ganska dåligt självförtroende när jag var yngre. Så att jag hade ganska många år där och liksom fokuserat på mig själv. Jag har också varit väldigt ambitiös i jobb. Jag har vuxit upp i Eskilstuna där jag känt att jag absolut inte vill bo. Flytta till Västerås där jag har mellanlandat för att sen komma till Stockholm. Och där någonstans, då när jag hade flyttat dit, vilket är 3 år sedan, då har jag börjat liksom, nu börjar jag känna mig hemma. Och sen dess har jag mer dejtat på ett annat sätt, men inte riktigt hittat rätt.
Men jag tänker under MeToo så var det lite så att de killarna som liksom åkte fast lite var ju de som man kände sig, jaha, du vet att tjejerna bara hängde med dig för att du var känd. Innan fick du inga tjejer, vilket skapar ju såklart en obalans i relationen. Mm. Ni kände aldrig så när ni var där, så sen kanske man blir kär i någon så ska man åka hem med henne och vad är vad? Varför var hon med? För att hon liksom ville träffa kärleken eller ville hon bli känd? Så ni måste ha liksom tänkt mycket på de frågorna både innan, under och efter, eller?
Inte efter skulle jag säga, utan jag tror att mitt och Sebastians, om man får säga jobb, där var ju lite grann under hela den här resan och testa tjejerna och se så här, är det här någonting som funkar hemma i Sverige? Det var det enda jag gick ut på. Jag sket ju, alltså det är klart det är kul att åka på en helikopterdate, men det var egentligen någonting jag sket i. Alltså jag var ju där för att hitta en tjej. Sen är det klart man njuter av alla upplevelser man får göra, men man var ju tvungen att vara realistisk och se om det här är något som faktiskt funkar hemma. Mm. Vad det gick ut på.
Och det återkommer hela tiden under programmet. Många gånger säger vi inte vardagen.
Ja.
Det är ett ord.
Oftare än 110%.
Ja, 110% i vardag. Men, nej, men hur viktigt det var för både dig och mig att känna att ja, men jag tänkte bort dejterna helt.
Ja.
Tänk bort, visst det är jätteflashigt och härligt. Och, men samtidigt så känner man ju också vilka av tjejerna som verkligen är där för kärleken. Och det var väldigt många. Mm. Det var verkligen.
Ja.
Det kändes äkta, ja. Och det är därför jag tror att säsongen har blivit så bra som den har blivit. För det var äkta rakt igenom.
Ja, mycket känslor från många.
Mm.
Men känns det inte lite sorgligt och lite så här tidens så här tand? Att så här, gud vad många som inte verkar hitta kärleken bara av sig själva. För det är inga så här, ni är ju inga incel-män.
Nej.
Nej, det är inte så här, ni sitter hemma och spelar och så här, jag får inte någon tjej. Utan ni är så här, välfungerande, snygga, härliga killar. Mm. Men är det lite svårt? Tycker ni att det är svårt med manlighet just nu? Alltså det är något paradigmskifte där man säger, man ska vara si eller så. Innan har det varit så självklart vad en man är. Jag tycker många män verkar ha ganska dålig självkänsla.
Det
ganska
spretar
långt upp.
Mer.
Mm. Ja,
och jag tror liksom... Nu ska jag inte göra något stort utlägg om det. Men digitaliseringen har gjort väldigt mycket av det. Mm. Det är så många olika typer av mediekanaler. Allt från att influencers har egna plattformar och kan påverka många. Vad är inne just nu? Hur ska man vara? Till reality-serier. Och det är också därför tror jag och Sebastian har inte varit så intresserade av sånt innan. För att ofta är en machokultur inblandad. Vilket jag tror att både jag och Sebbe liksom drar oss lite för. Mm. Vi gillar inte de här som ska liksom brösta upp sig och trycka ner andra för att visa liksom vem man är och hävda sig, utan vi är mer liksom lyfta upp andra, gör att du kommer upp högre själv.
Ja, jag tycker verkligen att ni så här, står för nya sortens man. Och man blir så glad.
Blir jätteglad.
Ni finns. Verkligen. Liksom. Vi pratade lite tidigare om i podden att det fanns i alla fall någonting precis när tjejerna klev in i huset eller när ni fick första dejten där på röda mattan. Så var det mycket eftersnack som påminner om att som nästan satt och tänkte utifrån ett, vad ska jag säga, Tinder-perspektiv.
Mm.
Att ni inte var liksom, att det bara var de som valde, att ni inte, de blev så knäckta för att de insåg att det var helt plötsligt någon som hade en åsikt om dem. Och då kunde de inte riktigt hantera det. Var så här, nej, det var för mycket vind. Nej, det, jag hade konstigt hår. Alltså det var allt möjligt, alla andra orsaker. Men att de faktiskt skulle få ett intryck tillbaka var någonting som jag inte hade tänkt på. Kände ni av det här perspektivet eller var det bara någonting som lös genom rutan?
Då att man liksom var chockade.
Att de som valde liksom. Förlåt.
Precis, ja, men lite så här att de kom dit och tänkte så här, vi är den som han, någon av dem kommer välja. Ja. Och sen så blev det så här att ni kanske inte gjorde det. Och då blev det en sån så här reaktion, catfight-reaktion på många tjejer. Typ så här, American prom girl som var så här, va? De såg så chockade ut att de inte. Så att de inte blev valda, att det, liksom, det kanske inte handlar så mycket om personlig kemi, de tänkte bara så här kommer jag och det är klart att de vill ha mig. Det är en väldigt kaxig inställning men också lite världsfrånvänd. Tänkte ni någonting på det?
Ja, alltså jag tror inte jag Simon tänkte så mycket för det, men jag tänker om jag pratar för tjejerna så tänker jag man, alla är ju där för att hitta kärleken. Och det är klart det kommer vara ifrågasättningar och om man säger, uttalar sig, om jag Simon uttalar sig någonting till någon av tjejerna så man gör det så mycket större än vad det är ibland för att så mycket liten tid som man ändå har i programmet. Man hade ju önskat att vi hade 2 månader till ibland vissa gånger för att
gud, du bara hela livet
nej, men det är ibland för att verkligen lära känna tjejerna på djupet för det är så få dejter och här ska vi liksom välja och sen står vi som bödlar på rosen och ni är bara ledsen, det, du är bra men du är inte tillräckligt bra för du, någon annan är bättre och det är där som blir så sjukt i det här programmet att ja, absolut tjejerna vill hitta den här kärleken, de är där för rätt anledning. Men samtidigt så ska vi välja, alltså det blir så mycket krockar i allt det där.
Det är ju inte byggt för att det ska kännas perfekt och rätt för alla.
Nej,
det är ju det handlar om.
Nej, och
det
blir
ju,
och det är ju survival of the fittest. Det finns väl någon form av urvalsceremoni liksom i vanliga världen också. Det är ju bara det enda som är skillnaden är att man utsätts för varandra.
Om man dejtar en kille på Tinder. Här sitter du med fienden liksom.
Ja, men om man dejtar en kille på Tinder så har man ju oftast liksom kanske 10 chattar igång samtidigt.
Precis.
Men de andra vet ju inte om varandra.
Nej, men
i det här
så
fallet
är det
ska de bo ihop.
Ja, och det här är ju liksom problemet. Dels ser ju inte vi alla reaktioner tjejerna har haft. Nej. Det är ju någonting man bara ser i rutan. Och sen tror jag det stora liksom för mig och Sebastian har varit att man har känt sig jäkligt otillräcklig. Det, man är inte skapt för att liksom visa uppmärksamhet till 29 tjejer som det var totalt från början. Alltså samtidigt och alla ska känna sig sedda och du ska liksom
distribuera ut det.
Nej men så det var en utmaning som inte bara var positiv. Det är klart det är fint som ni var inne på det här. Man känner sig lite rockstjärna och att alla liksom kolla på en och det glittrar om ögonen och de är där för en skull. Det är klart det är jättefint men det blir också man känner ju ett visst ansvar också.
Men det är ju superbra men det tror jag man tänker Bachelor har ändå funnits ganska många år. När man tittar på de första säsongerna från USA då känns det inte som att det handlar om väldigt, särskilt mycket ansvar för vare sig om det är tjejer eller killar utan det är bara så här man går in och mashar. Så jag tycker ändå att det är ganska kul att se hur ni män framförallt har utvecklats. Men det som ändå är försvarbart tycker jag är att det finns ju också bachelor-tjejer som också var med om. Och jag tycker man ser på psykologin att killar beter sig exakt likadant. Så att när man är instängd utan så mycket kontakt med omvärlden då blir det som är liksom ledarna blir återvärda. Och det är ju så det är uträknat liksom. Men det är ganska intressant psykologi och därför måste det också vara svårt när man kommer hem sen. Ska vi vänta lite med?
Nej, men jag gillar för det känns som du är väldigt inne på så här psykologi och beteende och jag tycker sånt är jätteintressant.
Jo, men det är ju väldigt spännande. Jag har varit själv med i några såna här såpaserier och det slår mig hur snabbt man hamnar i den här bubblan. Och det är ganska skönt. Det är så här, man vet när man ska gå upp, andra säger åt vad man ska göra. Man får så här, nu är det mat, nu ska ni tävla. Ja. Det är lite som att leva i ett lyxigt fängelse.
Ja men fasen, kul parallell.
Jag känner verkligen på saker och ting.
Men sen är ju också så här, olika människor är olika djupa spouse. Så här, vissa har utvecklats mer. Tycker ni att ni utvecklades mycket som personer under de här månaderna?
Ja, herregud. Det var... Man trodde man hade koll på sig själv innan, men man fick ju veta saker om sig själv som jag inte ens trodde var möjliga när man är påverkad under stress. För att det är en stress och press man har hela tiden, man vill få alla att bli sedda. Och man vet innerst inne, det är omöjligt, men jag ska göra så bra och gott jag kan. Mm. Och ja, jag kände i vissa stunder att det här kommer jag aldrig palla. Jag kände efter första 2 veckorna bara, hur ska jag hantera det här när vi står mot slutet? Mm. Jag kände hur tufft det skulle bli.
Hade ni stöd i varandra? Bodde ni bredvid varandra? Liksom,
vi fick inte stöd i varandra. Vi fick inte ha någon som helst umgänge tillsammans under inspelningen. Och det var ju under 2 månader.
Va?
Så vi fick aldrig prata alltså, bakom kamerorna. För att det kunde ju vara att från ena dagen till den andra så kan vi helt plötsligt bli jätteosams. Eller att vi blir polare. Och det vill de ju inte heller, för att blir vi polare, då kanske jag helt plötsligt backar på någon tjej jag kanske aldrig hade släppt hemma i Sverige. Mm. Eller om inte jag och Sebastian var vänner. Våra resor skulle inte påverka varandras. Okay. Och vi var så seriösa i det. Så vi förstod det och ville heller inte påverka varandra. Oh. Samtidigt ville vi finnas där för varandra. För vi såg hur mycket vi båda ville det här och att vi var där för rätt sak. Så att man såg när den andra mådde sämre än den andra, att man liksom gav den en riktig liksom klapp på axeln eller en kram och bara så här. Ibland höll man ju tal för tjejerna och skåltal, och ibland så fick ju inte jag eller du ut orden ens efter en rosceremoni för man mådde så dåligt. Och då var det alltid bara, fan jag tar den här liksom. Mm. Så vi var alltid liksom, där vi kunde backa varann gjorde vi det. Men vi behövde aldrig, eller vi pratade aldrig om tjejerna med varandra.
Fått ett annat intryck utav vissa utav tjejer som ni kanske gillade efter ni sett serien och tjejerna avslöjar allt, eller hade man rätt bra koll?
Man fick ju höra ganska mycket när programmet var klart, när man kom hem, att hur det stod till med vissa av tjejerna kanske.
Ja.
Så jag var kanske inte super förvånad över det jag har sett då.
Nej, okej.
Okay. Faktiskt.
Som exempel?
Flera.
Men är någon av tjejerna som ni efteråt har känt så här, nej gud vad jag blir besviken, nu känns det som att hon har liksom fört oss bakom ljuset, har ni känt som någon av tjejerna?
Jag har inte riktigt gjort det, utan jag har mer, jag tror för mig har det mycket stärkts istället, för mig har det varit mer tvärtom, att så som jag upplevt många av tjejerna jag verkligen tyckt om, när jag har sett dem i rutan så har jag mer så här, fan vad de tänker sunt och är vettiga även liksom när inte jag är där. Och jag är bara fascinerad egentligen över alla tjejerna, hur fasen de kan hålla så bra sams i det här huset. Alltså hur är det möjligt? Alltså, visst, det har varit drama och i tjejerna avslöjar allt, men hade man slängt in 20 Simon i det där huset, det hade ju inte stått kvar. Alltså det är liksom, det är en sak som är säker.
Dumma dig!
Precis, och jag bråkar med frukosten och allt.
Men jag tänker sig allmänmänskliga relationer som ni hade, där ni ändå ville vara polare men inte riktigt fick vara polare.
Ja,
så är det såklart att det kommer upp så här, lite såhär svartistankar. Så vad är liksom taskigaste du har tänkt om Sebastian, och vad är taskigaste du har tänkt om Simon? Helt ärligt.
Under inspelningen?
Ja, och det behöver ju inte vara så här, jag hade nog inte varit så här, nu trodde att han stod där och var jävligt snygg med sina muskler. Alltså det kan ju vara sådana lila.
Det var ju exakt det jag tänkte.
Nej, men kan ni bjucka på en varsin sån?
Jag tror det har väl mer varit kanske så här lite jävlare namma om typ man känner att kanske Sebbe ligger före i sin relation med någon tjej, för att han kanske har haft mer tid på den med den, till exempel. Det är ju något som kan vara så här, men vad fan, alltså så här, shit nu, alltså nu, ja men typ alltså, för det var ju vissa tjejer du hade lagt lite tid på till exempel i början.
Ja.
Och då var det väl lite att jag så här, men shit, fokuserar han bara på några få eller vad fan är det här liksom, jag vill ju också lära känna henne. Ja. Eller ja men du vet. Så det är väl typ det jag kommer på liksom.
Ja, men för det måste ju varit lite speciellt där i början när ni gav rosor till båda tjejerna. Liksom. Mm. Att så här, blev det en tävling då?
Ja, kan du ge något exempel på några tjejer som Sebastian pratade om och kände såhär, okej, men smart av dig, då bara satsar du all in direkt, så sitter jag här och bara säger,
ja.
Tönten från Västerås.
Nej, men såhär, det var ju en tjej som hade åkt dit som jag visste var nära vän med en tjejkompis hemma i i Sverige, en av mina bästa tjejkompisar som heter Jenny. Och hon har försökt winga ihop oss hemma. Så kom hon upp helt plötsligt i program och tänkte, fan shit, hon måste ju vara här mycket för min skull. Och det var Elin då.
Just det.
Och ja, men jättevacker tjej och en härlig utstrålning, så det är klart jag var nyfiken på henne. Och det här är ju en så jävla dryg grej från produktionen. Men det är så det funkar. Alla tjejer vet ju inte allt. Men då var det att jag bjöd ut henne på en dejt. Men då sa produktionen att nej, men det får du inte, för hon är sjuk. Så de säger ju inte ens till Elin att jag har försökt bjuda ut henne. Och nästa gång då, nästa möjlighet för mig öppnas upp kanske en vecka senare, bjuder ut henne igen. Då Sebbe den jäveln bjuder ut henne samma dag. Så får ju inte jag, så det dröjer ju så jävla. Och då hade ju han gått på någon dejt med henne innan också. Så det blir ju liksom att han låg så mycket före. Och jag får ju aldrig då säga till henne, jag har försökt bjuda ut dig två gånger men du har varit upptagen. Alltså så kan jag, jag får inte säga det. Och då vart jag direkt, alltså, fan, det här är så jävla bittert liksom. Så det var faktiskt bittert för mig. Men det är egentligen ingenting.
Slåss,
ja.
Nej.
Det kunde inte du rå för egentligen. Men det var lite bittert.
Ja, just det. Det här
började du skruva på dig lite där?
Nej, men det här var vi pratade om i efterhand.
Ja, vi skrattade åt det.
Vi skrattade åt det väldigt mycket. Jag kände väl det var ju någon gång, och det just med Ida, och det nämnde jag med i, vad var det? I en synk, tror jag. Bara, jag och hon hade varit på dejt och så tog hon en ros av dig ändå, och jag kände bara, hon är min. Det kom vad jag sa, bara. Jag kände så här, vi hade så jävla connection, så jag bara, ah, hon kan ta rosa Simon en gång till, men inte två gånger till. Då kände jag bara, fan, för man känner när det är en extra connection, men samtidigt så kände både jag och Simon att det är bra att tjejerna får känna av och välja. Det är ändå mellan två stycken. Och vi är lika på ett sätt men olika på ett annat sätt. Och jag tycker ändå det är bra att de bara väljer, bara, nej men nu vill jag fokusera på Simon, nej, nu vill jag fokusera på Sebbe. Och vi respekterar det så sjukt mycket, både jag och Simon, att ja, det är klart det kommer göras val. Och det är bra att de gör val relativt tidigt, för då vet vi vilka vi ska fokusera på. Så det är helt rätt.
Jag bara, det där var så 1821 som vi pratade. Har ni aldrig tänkt så här, gud vad det här ändå känns förlegat, en sån här liksom programidé, att så här, två män ska välja liksom bland massa liksom tjejer som typ är betuttade dem. Har ni aldrig känt så här, gud det här känns lite skevt?
Jo, det är klart det är skevt. Men jag känner nu,
men det
kommer
roligt också.
Ja, det är skevt men roligt. Men bara att alla är där för kärlek tycker jag är väldigt viktigt. Men det är klart det är skevt. Men nu kommer ju Bachelorette, och då är det, står Julia där och väljer bland 20 snubbar. Så att,
payback time.
Ja, exakt. Payback time. Exakt.
Men du, Sebbe, som är ihop med Ida efter programmet, har det varit konstigt att sitta hemma i soffan och kolla tillsammans när du liksom hånglar med andra tjejer?
Det är klart det har varit speciellt, men allt som oftast så, vi har haft fullt upp båda två, så vi har kanske inte alltid sett alla avsnitt, utan man har sett den på tur man hand. Men om det har varit några frågor eller någonting man har undrat, så har man tagit upp det, så har vi kommunicerat, och det är därför vi har bara blivit starkare under den här perioden. Att med kommunikation och, nej, vi bara växer hela tiden. Och jag tänkte så här, alltså vi har tagit sig igenom, alltså från maj när vi kom hem till nu, det är 6 månader vi inte fått yttra oss eller ens vara offentliga, utan bara gått under jord. Och vi har klarat det så jävla bra, så att nu bara få röra sig fritt, det är helt otroligt.
Woo! Nu fick jag lite huvudfreeze, det måste betyda att det är bra. Ja. Men för det har inte gått riktigt lika bra.
Både ja och nej, alltså jag är skitglad och mår jättebra, men jag och Elvira är inget par idag. Nej. Och det är ju klart, det suger. Alltså det suger stenhårt såklart. Men vi är jättenära idag. Och vi dejtade ju. Och försökte verkligen när vi kom hem. Och smed på med ens hjärna var varmt. Likt du och Ida, direkt när man kom hem. Man pratade ju liksom om, alltså första jag gjorde var ju liksom att ta upp det här, bara, jag vill ändå prata om mina sista tjejer jag hade kvar. Jag vill att du ska veta och förstå hur min relation var till dem och varför jag valde dig. För jag vill att du ska veta att jag är så jävla glad att det är just det jag har valt, och det är liksom, så är det fortfarande. Så att man har det liksom utrett direkt. Men för mig och Elvira så tärde det jävligt mycket att dejta helt under jord. Hon bodde i Halmstad när de flyttade till Stockholm, men jag bor i Stockholm och hon i Halmstad. Så varje gång vi sågs så åker jag till exempel till Halmstad. Och sitter vi i hennes lägenhet under sommaren. Hon har
typ
en hund.
Typ i peruk.
Ja, nej men alltså såhär, vi kan inte ens gå ut med hennes hund.
Nej, jag fattar.
Det är liksom så här, sen kan inte jag säga att det bara beror på det. Men jag vet att det är absolut en faktor. Och man, vi kände liksom att det är friktion, vi kommer inte riktigt framåt. Saker liksom på känslomässigt plan kanske liksom svalnade lite där någonstans. Och sen efter ett tag så insåg vi så här, men vänta, vad fan håller vi på med? Vem gör vi det här för? Mm. Om det inte känns helt rätt liksom, vi tycker om varandra så jävla mycket, men bara, vi kommer inte framåt. Det känns inte som vi är ett par. Det är inte det där sista. Vad exakt det beror på vet jag inte. Då sa vi det att, varför rundar vi inte bara av här då som vänner, istället för att vi kämpar på och bara blir ovänner istället. Och sen ska det gå på tv och man kommer inte ens palla se det. Då är det bättre att bara bryta där, fortsätta vara nära vänner så att man faktiskt kan finnas där för varann. Och hon är jättenära mina kompisar än idag. Hon och jag ses ibland och har skittrevligt som vänner.
Vad gulligt, än idag.
Ja. Än idag. Men för oss är det ett tag sedan nu. Nej men så att det är klart det är bittert, för man åkte ändå dit för att hitta någon.
Ja.
Även om man liksom hade inställningen innan så här att okej, jag ska åka någonstans, jag ska ha mitt livsäventyr och bara njuta. Och jag hoppas innerst inne att jag hittar någon där.
Dejtar du någon nu? Behöver inte vara i produktionen.
Nej, dejtar inte någon.
Du verkar inte vara jätteledsen i och för sig. För
nej, inte. Men jag mår skitbra. Ja. Och vi är ju liksom, ja det här har ju vi processat under ett bra tag, jag och Elvira. Och vi är skittacksamma för varandra och jag är fortfarande jätteglad att det var hon som fick min sista ros.
Ångrar ni någonting?
Dumt att gråta över spillmjölk, tycker
jag. Man ska inte hålla på och ångra saker och ting. Saker och ting sker av en anledning, tänker jag.
Men jag tänker att det ändå är så jävla bra för ni har fått en så här superutbildning, expressutbildning i så här relationer, vad ska man säga, rivalitet, broderskap, systerskap. Det måste ändå så vara jävligt nice för era, ja, men för Ida och sen din nästa kvinna. För jag tror att ni kommer ändå bära med det här. För jag tänker att det är ju inte många som kanske får överhuvudtaget fundera över sina frågor. Man är ung, man träffar någon, skaffar man barn hit och dit och sen ser plötsligt så kraschar man typ vid 40 och bara så här, gud, men du har inte sett mig hit och dit. Ni måste, vad är de tre saker som ni tar med mest där ni har lärt er om er själva och kvinnor, kan man säga så utan att låta?
Ja, absolut. Jag tror så här, jag har ju absolut tänkt på det här mycket innan. Det är inte som att jag började vara någon annan när jag var där. Men man har ju blivit bättre på det och man lär sig mer. Men det är så jävla viktigt att förstå andra människors perspektiv. Att man lyssnar och verkligen så här försöker sätta sig in i det. Och förstår man inte riktigt, ja men fan, fråga mer då. Alltså, och också så här, även om det inte är en partner, se andra människor. Man lyssnar, man respekterar, man uppskattar, man är hjälpsam. För att folk lägger verkligen märke till sådana saker. Det kan handla om en liten komplimang, att man lyssnar, att man ställer mer frågor än vad man pratar kanske.
Tre saker, oj vad svårt.
Ja, men det var så, hur många jag sa?
Men, men det är så svårt, jag försöker sitta själv och tänka på tre saker. Men alltså, kommunikation som Simon nämner, absolut. På äventyret, men även ja, för mig och Ida här, hur vi kommunicerar med varandra som par nu. Otroligt viktigt. Vänskap. Alltså, jag och Simon. Alltså, det var så sjukt att vi har blivit så tajta vänner.
Trots allt.
Ja, men alltså, för egentligen ska ju inte det gå ihop.
Nej.
Alltså, och det har inte gått så bra senast när de gjorde det.
Nej.
Men mellan mig och Simon, vi är ju liksom, det är en vän för livet.
Mm.
Och det är så jävla fint.
Ja, men det ser
och sen känner jag liksom att man har växt så jävla mycket i sig själv. Och tänker bara, klarar jag här, då klarar jag allt.
Mm.
Lite så.
Mm.
Vad är det för relation till Chilera idag?
Det är inte så att vi snackar direkt, men det är lugnt mellan oss. Det är det. Ja.
Varför tror du att hon inte kom till Kina avslöjar allt sista avsnittet?
Jag vet ju om det är inget mellan mig och henne. Är det inte.
Nej, okay.
Utan det är mer mellan henne och produktionen skulle jag säga.
Okej.
Okay. Ja.
Och hur är livet som kändis då?
Ser vi oss som kändisar?
Nej.
Jag tycker inte
vi måste bli igenkända när ni går
det
på
är ovant. Ja, det är ju väldigt ovant. Det är ju kul för att många kommer ju fram och är väldigt glada. Ja. Lite som ni sa när vi kom. Det känns som vi känner varandra.
Mm.
Så man blir ju glad. Man blir ju överöst med kärlek.
Mm.
Men det kommer ju också en en liten börda med det, och det är att alla tycker inte som en annan. Man har fått mycket kritik för val med rosor eller saker man har gjort eller sagt, såklart. Det är en liten del. Men blir du mer offentlig, det är ju som att multiplicera vem du är som privatperson gånger kanske 1000. Så säg så här, ja men i min bekantskap om som Simon innan Bachelor, det kanske är, säg att du har 1000 personer som vet vem du är, exempelvis. Då kanske 10 av dem som ogillar dig, men resten tycker bra om dig. Mm. Och det är då att blir du känd, då multiplicerar allt med 1000 då. Mm. Då är det ännu fler som inte tycker om det, och det är ännu fler som gillar det. Så det blir ju så här mer av allt. Mm. Och det kan också vara väldigt påfrestande.
Mm. Är ni förvånade över hur personligt alla tar som tittar? Så här, det tycker jag var dåligt av dig, så här, men du var ju inte ens med. Mm. Har ni tänkt på att ni, liksom, att ni tycker att det är märkligt att folk engagerar sig så mycket fast de kommer aldrig ens komma i närheten av er eller produktion? Alltså...
De kommer aldrig komma i närheten av vår verklighet, skulle jag säga.
Nej.
Mycket är jättekul och det bästa är bra. Men man blir också jävligt trött ibland på någon. Jag tyckte du gjorde fel val eller någonting. Man bara, men vad fan, du var inte där. Mm. Det är så jävla vinklat eller vad det nu kan vara. Och det är så att det går inte att förklara sig för alla heller.
Nej,
det så är det liksom. Man måste och sånt där var det liksom. Alltså när man satt i så här, på en gruppdejt eller var det så här, nu ska hur mycket är produktionen in och petar i det?
Det är väldigt blandat. Ja. Det beror helt på vad man vill ha för inputs egentligen. Men jag tycker att det rullar på mer och mer ju längre programmet går.
För jag tänker så här, i början så ser man ju så här, ja men nu är det en gruppdejt, och sen måste de ju avbryta den gruppdejten då för att gå och göra de här mellansynkarna.
Ja.
Alltså de här små intervjuerna. Ja. Och sen går ni tillbaka till gruppdejten, då ska man plocka upp samma känsla och stämning och så fortsätter det här hela tiden.
Mm.
Det måste ju ändå vara rätt speciellt för liksom att få någon relevans ur en situation.
Ja, så är det ju. Alltså så här, där handlar det ju också om mig och Sebbe. Det är ju så här, jag tror vi båda sket fullständigt i att vi var med i en tv-produktion. Vi var där för att hitta kärleken. Jag sket ju i att jag hade kameran i ansiktet och vad de ville ha egentligen. Jag ville ju bara se till att maxa min tid med tjejerna. Så ofta så satte jag mig inför en dag. Okej, för de har ju ofta, de har ju en agenda på kanske saker som ska följas upp från huset eller senaste dejten. Så jag frågade alltid, okej, vad vill du få med? Jaha, okej, det är de tre grejerna. Bra, då matar jag på de första 5 minuterna. Sen vill jag ha fritt. Så du bara mata av det där. Kan man diskutera det här, alla ser i tv, och man diskuterar barn och liksom, ska man ha Volvo eller BMW eller, för att sen kunna liksom flamsa eller bara skratta, det som man kanske inte ser så mycket av egentligen. Så det gäller ju liksom maxa sin tid med tjejerna liksom, och de är också med på det här och vill också ha så mycket genuin tid som möjligt. Så det var ju att bränna av mycket det här kanske som produktionerna ville ha med i början för att sen.
Men och egen tid liksom. Ja. Eller begreppet ensamtid.
Det fanns ju. Alltså, kameran stod ju där i alla fall.
För men grejen är, ja, det är ju så mycket som är bortklippt. Alltså verkligen. Så mycket känslor som ändå finns där. Som att produktionen ska göra ett avsnitt på 45 minuter.
Ja, det är ett format.
Ja, det är ett format. Och det finns ju, det skulle kunna bli 5 Bachelor-säsonger till om man skulle verkligen trycka in allt som verkligen har varit. Men man måste hitta de här godbitarna och forma och karaktärer, vad det nu är. Så ja, tittarna får se en liten, liten del.
Ja, men jag tänker också på en tjej som Armina som gick liksom rätt långt för i båda. Henne får man ju som tittare inte speciellt mycket intryck av alls.
Mm.
Men hon måste ju uppenbarligen gjort ett intryck på er. Vad var det som stack ut med henne? Eller hur? För hon gav ju verkligen, alltså du var ju jättebetuttad i henne under en period liksom.
Ja, ja precis, och jag var ju betuttad i ganska många tjejer faktiskt, jag tittar på det själv. Men det är så sjukt, för där tänker tittaren att bara, det där ska inte ens vara möjligt, vad fan håller han på med, han spelar bara. Men det är ju inte det, är det ju den här kärleksbubblan som är Bachelorbubblan, allt blir så förstärkt. Och jag trodde ju inte ens det var möjligt ens för att känna för någon det innan, jag bara, jag hoppas jag känner för någon. Men sen när allt trissas upp och hur dejterna är och ändå hur snacket är, så man känner den här känslan, man känner att de är där av rätt anledning. Så ja, det blev känslor för flera, vilket jag aldrig trodde.
Men det är väl inte så konstigt. Jag tänker sen när man går ut på krogen en kväll och så kanske man så snackar med lite olika tjejer och killar. Ibland är det ju lite slumpen. vad som händer. Alltså det kan ju handla om kemi, ägglossning, förlåt, men liksom det där är ju väldigt så här, så otroligt mycket kemi, men vi pratar ju ofta om så här, vad jobbigt det är om man verkligen blir lite betuttad i en kille. Nu är vi liksom, ja, vi har ju killar och så där. Men och sen så börjar man hångla och säger så här, nej. Nej, det här är den sämsta kyss jag någonsin varit med om. Det går ju inte att gå vidare. Var det någonting sånt som hände? Att inte kände att det stämde med kemin när ni väl började hångla?
Jag hade bra hångel bara faktiskt. Nej. Jag kände inte den.
Fan vad härligt.
På min sida.
Så bra. Ja, du är lite mer tvekig över alltså, det här nu.
Han är ju redan.
Alla kan ju inte säga att det var kanske sparkles.
Nej. Men det är konstigt när man tror det så börjar man hångla med någon så bara
Men jag är också så här, blir helt så här, för man tänker på hur lite tid tjejerna får med er, och sen så ser man ju liksom vissa utav tjejerna som har fått så jävla lite tid men ändå liksom är så kära i er och liksom ni är helt idoliserade för dem, och de bara, alltså det är som att de har träffat sitt livs kärlek, och det har de baserat på kanske, vad ska jag säga, 3 timmars dejt totaltid. Ni är egentligen en pappdocka som de har liksom laddat med egna känslor, för så mycket kan väl inte ha kommit ut. Eller var det liksom väldigt intensifierat? För jag måste bara, ni måste berätta mer om den här bubblan. Så
alltså, dels så tror jag så här, det kan vara mer än 3 timmar.
Ja.
Och sen blir det också utspritt hela tiden på liksom få tillfällen. Man syns på ett mingel, ibland hinner man inte ens prata. Men de är ju en bubbla där de är instängda i ett hus. Det enda som pratas om hela dagarna, för det är ju fortfarande produktion i huset även fast de inte är på dejter. De sätter, ja men ni tre tjejer, kan ni sätta er i den där soffgruppen och prata om Simon och senaste minglet till exempel. Så även fast de bara är hemma så kretsar ju så mycket av deras tid kring att prata om oss. De har inga telefoner och kan ringa hem, och det enda egentligen alla nästan har gemensamt är ju mig och Sebastian. Så att det blir ju liksom att allt kretsar kring oss, och det är så upphypat så att när vi väl kommer och det liksom kommer med flera tv-team eller vad det är klart det blir en annan typ av känsla, kan jag tänka mig. Och sen är det ju så här att när jag och Sebbe får tid med någon av tjejerna, vi går ju all in. Vi är så här, shit, jag har knappt tid med den här tjejen. Nu jävlar måste jag liksom få varenda sekund av det att räknas. Så det blir nog också
att...
Så
det är inte bara att ni är sedda, de är också supersedda utav er.
När vi får tid med dem. Och det gör nog liksom att jag får väldigt starkt intryck av tjejerna. För de går ju all in när jag väl får tid med dem. Och vice versa. Så det gör ju att när man väl får tid med någon så blir det så extremt liksom. Att man satsar verkligen.
Där kanske man skulle kunna göra som en dejtinggrej liksom, att så här, satt bachelor, att man säger, nu kör vi bara all in i en halvtimme. Det är rätt bra så här, dejtinggrej.
Faktiskt.
Men någonting som liksom, ni blev väldigt förvånade över att någon sa till er, som kanske inte kom med i produktionen. Alltså var det någon som sa, oj gud, nej men förlåt. Eller någon som var sårad, eller någon som sa så här, det syns bakom trappan om 3 minuter. Eller var det någon som försökte få liksom lite extra tid i hemlighet?
De flesta tjejer försökte väl få extra tid i hemlighet under dejten. Att ja, man håller kvar en lite extra eller kunna stå och prata. Men produktionen var så här, nu är dejten slut, nu måste det skiljas åt. Så att jag tror alla försökte sina egna tjuknep.
Och jag kan nog säga att de två fulaste fiskarna sitter nog här.
Det var ingen som liksom lyckades här, du vet, smita ut, för det hör man ju i produktionen. Men jag har varit med några produktioner, så har man åkt hem på natten och så här, kollat till ungarna och så kommer man tillbaka på morgonen och bara... Nej, det var aldrig någon så här... Någon hemlig smittning.
Några hemliga möten, kryper nej, ut genom fönster.
Nej, det vill jag inte påstå. Men varenda sekund jag kunde få ögonkontakt med några tjejerna, det gjorde jag på. Eller det gjorde jag på, formulerar
jag. Det gjorde jag på.
Men jag ville verkligen få varenda sekund som gick med tjejerna. Det gjorde jag.
Och det blir väldigt speciellt, jag börjar tänka bara just på minglerna. När vi kommer in där på minglerna och allt är så dramatiskt, för då står tjejerna i grupp där och man hör sig själv tänka, man skulle höra en nål falla, för bara, och så kommer Malin med oss där och det bara kommer vi gå så bara, hej tjejer, och sen börjar vi mingla, och då vill du verkligen, allt är så dramatiskt för tjejerna, för oss, vi ska ta tuffa beslut, men samtidigt så bara vi måste få, jag måste få tid med henne, för jag har inte pratat med henne på flera dagar, och man är så jävla man vill bara alla väl, och nej, dramatik med känslor, ja.
Det låter ju som en sån här tävling. Okej, nu har ni så här, nu är matchen, nu pågår den, så här, nu är det VM, nu har ni så här, 20 minuter på er att vinna typ.
Lite så, för mingel går så pass fort. Helt plötsligt är minglet slut och bara, ja, då ska man välja vem som ska bort det där.
Ja, det var ångest faktiskt.
Era killkompisar, är de lite sotis?
Både ja och nej. Alltså, jag tror att i alla fall mitt vänskapsgäng är ju inga linslusar. De har ju mer kanske pressat mig till, varför gör det Simon? Och mer ifrågasatt och testat, är det här någonting du faktiskt klarar av? För att vi alla är nog ganska så medvetna om att det kan också slå åt det andra hållet, skulle jag säga. Men de är nog väldigt glada för mig, för att säsongen har gått väldigt bra.
Jag tänker också att nu har ju du ett helt stall med singeltjejer som du kan liksom bara lotsa ut på dina killkompisar.
Ja, exakt!
Lite jävla tacksamhet ska de visa.
Ja, exakt. Ja. Det tycker jag faktiskt.
Ja, exakt. Du har gjort ett hårt jobb.
Ja, jag jobbar hårt för det här.
Men vad är planen nu då framåt? Innan vi ska ta några lyssnarfrågor också.
Oj, vad är planen?
Ska du och jag avslöja en grej, Sebbe, eller?
Ja, vi
ska
vi
lägga upp en liten cliffhanger sådär.
Do it.
Jag och Simon har ju diskuterat lite. Och vi funkar ju så jävla bra ihop. Och vi har så jävla kul ihop. Så ja, vi tänkte att vi ska droppa en podd kanske.
Vad ska den heta då?
Vi är lite i dialog. Ja, vi kom dialog. På ju ett så förbannat kul namn. Men det crashar ju nu lite med Bachelorette. Ja. Vi tänkte att ska den heta Killarna avslöjar allt kanske. Men alltså så här, hela konceptet har gått ut på egentligen att både du och jag har varit ganska rädda för att kanske bli vinklade på något konstigt sätt, som det ofta kan bli en tv-produktion. Vi har fått vara med i ganska många poddar. Mm. Vilket passar oss i formatet, för vi gillar att babbla ganska mycket. Alltså, det klipps inte så mycket. Man får verkligen ut vem man är. Och vi har ju märkt nu på tittarna att liksom, de verkligen uppskattar att vi är väldigt genuina. Att det är ovanligt att killar vågar prata känslor, gå på djup. Nu är inte vi några psykologer, men vi har märkt att så här, det är så jävla uppskattat bland alla åldrar. Så vi vill egentligen...
Är det en intervjupodd eller?
Ja, vi kommer nog mixa lite. Så dels
allt mellan högt och lågt, ja. Tror jag.
Ja. Ja. Nej, men lite att man så här ska våga gå in på djupet och kanske prata känslor och liksom kanske också få träffa andra människor som har haft det svårt eller någon erfarenhet, men vi vill nog gå ganska brett, tror jag. Men att vi även vågar gå in på det där lilla djupa, genuina också.
Mm. Kul, det ser jag fram emot.
Så det ska bli jätteskoj. Ja. Första gången vi berättar det. Ja, ni är så välkomna.
Det var härligt, får ni grilla tillbaka istället.
Ja, gärna.
Så var snälla
men känner ni att det finns ett behov, så här upptänt behov för killar att verkligen få liksom berätta hur de, alltså, på riktigt hur de känner?
Verkligen.
Ja, alltså så här, kollar man allt från självmordsstatistik idag så, där, så är det ju faktiskt killar som tar med självmord. Och att det är ju, jag skulle vilja säga, framförallt bland yngre, att det är en machokultur väldigt mycket. Och jag tycker att det är tragiskt. Jävligt tragiskt, för att det är ett ganska nonchalant och respektlöst beteende att vara macho, tycker jag. Så jag tycker att man ska våga vara mer liksom öppen, ärlig och våga prata om saker.
Ja, det, just det här att visa sig sårbar. Det är inget farligt. Det är någonting väldigt starkt och fint. Och det är väl det vi vill förmedla.
Utan att vara för tråkiga.
Exakt.
Tråkiga, piff och puff. Ni inte, kommer nog aldrig bli särskilt tråkiga. Men, nej, där känner vi oss inte oroliga.
Skönt att höra.
Det är bra det.
Först, nu kommer en liten hyllning här, tror jag, från en.
Okej.
Okay. Ja, det är faktiskt till dig, Sebastian.
Okej.
Okay. Bachelorfråga. Jag vet inte om det här är en fråga. Är inte Sebastians pappa läkare?
Nej, pappa är ingen läkare. Pappa är ingen läkare.
Det är som en fråga påstående. Kunde inte tänka på någonting annat under avsnittet. Tycker man får en klarare bild av Sebastian, varför han är som han är. Väldigt metodisk och verbal. Din pappa är alltså inte läkare, så det är en dementi.
Pappa är ingen läkare, det är han inte. Han är chef men ingen läkare.
Han är chef men ingen läkare.
Ja, precis.
Ja, så. Då har vi fått det utrett. Ja. Men han kan ju vara verbal och metodisk ändå.
Ja, verkligen. Pappa vet hur man får ut info från folk, ja. Om man säger så.
Men får
ja.
Jag bara fråga, vad tyckte era föräldrar då?
Ja, pappa, mamma, även syster som var med där nere. De de älskar ju alltså att jag var med i det här, för de vill verkligen att jag ska träffa någon. Och ja, jag var så glad att ha dem med. De jag kände, jag fick en extra boost av det när de var med och fick ännu tydligare tanke på vem som verkligen hade passat bäst där hemma för mig.
Just det.
Hur mycket fick ni själva bestämma vad det gällde dejterna? Fanns det färdiga dejter? Eller får de matcha till de tjejer som de bjöd ut? Eller får de hitta på, liksom, fick ni hitta på egna dejter? Så då skulle jag vilja flyga helikopter. Eller var allting liksom superfixat för det?
Det var, alltså, mycket kräver ju planering av dejterna vi var på. Det var ju liksom en produktion på 70 pers. Vi hade ett helt rekvisita-team. Vi hade ett helt hotellrum fyllt med bara... Alltså props. Prydnader och props liksom till dejter och picknickar. Så att vi skickade ju in innan vi åkte ner egentligen saker vi skulle vilja göra och vad vi tror passar oss och vilka vi är. Sen fanns det möjligheter ibland att vara lite dynamiska aktiviteter där, lite grann. Sen så fick vi ju inför egentligen varje vecka, om man ser där, och det är för oss en vecka 3 eller 4 dejter, bestämma egentligen vilka vi skulle ta med på vilka dejter.
Okay.
Ibland bestämde vi, och ibland så var det också att produktionen kanske hade så här, ja, men jag var på en cross-date till exempel med Rebecca. Det kanske inte kan ta med vem som helst på.
Nej.
Utan där, men det, i grund låg det i att jag jättegärna ville gå på dejter med tjejernas intressen. Så det var ju ändå liksom på ett sätt mitt val liksom.
Och sen undrar den här lyssnaren också, vem bestämde ordningen på hur rosorna skulle delas ut?
Produktionen. Vi valde vilka vi skulle ge ros till, de valde ordning för att kunna preppa med kameravinklar och så vidare.
Yes.
Men vad tyckte ni var mest som ni hade trott och vad minst som ni hade trott då, under hela produktionen?
Fritid. Nej, men
jag tror det skulle vara en liten semester.
Nej, men det är nog, om man ska säga något, så är det så här, ja, man fattar att det skulle vara intensivt, men så intensivt som det var, det hade man aldrig kunnat tro.
Filmar alltså, ni 7 dagar i veckan när det var 5 dagar?
7. Och en bra natt sen var 5 timmar.
Nej.
Kanske. Ungefär. Jo, det var.
Jesus.
Minst då, vad är det då? Jag håller helt med där, men minst.
Nej, en gång så sov inte jag på nästan.
Ja, just det, du sov. Det var sömnen där.
Vadå
det? Mest av
du
att det var intensivt.
Nej, det var bara att jag inte hann. Vi var ju, alltså det var ju ankomsten.
Ja, just
det. Då var det dagen innan.
Slapp det.
Ja, dagen innan ankomstdagen så var ju vi och filmade och preppade de tagningarna vi kunde göra. Vi stod och pratade med Malin innan tjejerna kom och hela det. Då var ju vi och filmade från 7-8 på kvällen till kanske 5 på morgon. Mm. Kom hem, somnade inte jag för jag var så jävla taggad. Sen var det ankomstdagen som drog ut på tiden. Och då slutade det med att vi var tvungna att skjuta upp rosceremonin vi egentligen skulle haft den natten till nästa. För att vi var tvungna att bryta 7 på morgonen för det blev dagsljus på ankomstdagen. Och sen så var jag kidnappad på skogsrave, stod jag där och dansade utan att sova på 2 dygn. Och sen så hade jag jättebråttom hem och byta om, för sen var det ju rosceremoni vi hade skjutit fram. Och den filmar vi till 5 på morgonen igen. Sen
de ville att du skulle bli så sinnessjuk. Du bara,
jag var ungefär det. Nej, men så att, nej, men det vart ju lite krismöte för det givetvis. De var jätteordentliga med att liksom ta hand om oss. Men det var väldigt kaos i början med förseningar och så. Men mina första 3 dygn var inte så humana.
Det låter som en lite så här halvschysst grej från produktionen.
Elitstyrkans hemligheter.
Jag tänkte säga
att du överlevde det där. Det var helt sjukt.
Bachelor gubbe kanske inte aktuellt då. De bara coolar typ.
Nej, de måste sova middag säkert eller något.
Bachelor plus 90 typ. Ändå roligt. 3 dörr under produktionen.
Tack snälla ni för att ni kom och har varit så bjussiga. Jag ser väldigt mycket fram emot er podd. Jag tycker redan bromance är superhärlig att följa. Så...
Bromance-podden, där har ni det, grabbar. Ja,
bromance-podden. Inte dumt, men vi får se var det landar.
Med Simpa och Sebbe.
Tack för att vi fick komma.
Ja. Ja. Det har varit jättehärligt att komma
här. Ja. Ja, något ni undrar, 2 mogna, otroligt erfarna kvinnor som är bara och fråga på.
Okej. Nej, men nu jävlar. Du gjorde det väldigt roliga miner där när jag snackade om att hångla. Var det liksom vad du föredrar eller?
Ja, du menar
jag gör hon jätt.
Nej, men jag kan tycka att så här, jag pratar med en tjejkompis som har liksom varit gift med sin snubbe i 15 år. Och hon säger att liksom, sexet är jättebra, han är fantastisk på alla sätt. Jag vill absolut inte lämna honom, jag är superkär i honom. Men vi har fortfarande inte fått till hånglet. Och då känner jag så här, nej men ni vet, så här, hånglet för mig är det så otroligt viktigt att det ska vara ett härligt hångel. Men det är ju som att, det är kanske massa killar som säger så här, jag hånglade med henne för 10 år sedan, så här, riktigt jävla kotunga. Så att jag menar inte att jag sitter inne med facit, men att så här, det är riktigt bra hångel.
Den är viktig.
Har ja, du diskuterat och, alltså, det i förhållandet?
Att det känns ju lite brist på kommunikation.
Ja, jag känner det. Kommunikation är viktigt.
Men du har ju helt rätt. Alltså jag menar, det är ju typ, om man tar nu, ja men går vidare till sexet. Det är ju såhär, hånglet är ju ändå förspelet.
Ja.
Det är då du kanske går igång och blir tänd. Mm. Om du inte har bra hångel, då är det så här, då ska du gå, hoppa över B. Du går liksom A till C direkt. Mm. Liksom. Det blir liksom...
Och det är det som händer i många relationer, att folk slutar hångla efter ett tag. Och det är ju liksom...
Precis det jag skulle komma till. Folk slutar kyssas efter typ 5-6 år. Så tänk på det, killar. Sluta inte kyssas med tunga.
Det är ett löfte.
Ja, för att liksom... Helt plötsligt inser man att man bara är i en position där man bara kysser varandra med en puss.
Ja, säg hej. Och det är ju så, de tre magiska liksom orgasm... the golden orgasm detaljer. Det är ju djupkyssar, gå ner och liksom beröra klittan. Och gör man då, kysser man inte, då är ju så här, men då försvinner ju helt plötsligt 33,3%. Just saying.
Så att det vi rundar av med egentligen, sluta aldrig hångla.
Nej. Hångla livet ut.
Ja. Bäst, jag vet när jag ser så här ett gammalt par som står så här, kysser varandra passionerat.
Det är faktiskt härligt. Det är
så här. Sen kanske man inte behöver stå på en tunnelbanan med mycket folk och grovhångla som man står en decimeter ifrån. Jag kan ha sett det någon gång på tunnelbanan. Det är så här.
Nej, men det är så äckligt.
Det är kanske man får välja sina ställen när de måste.
Jag blev så peppad när min tjejkompis pappa, han fick så här prostatacancer, så sa han så här, du måste operera det, samma. Jag dör hellre än att sluta ligga med mamma, så jag dör hellre. Jag bara säger, hon är så 90 år typ, jag bara säger, okay. De ligger på. Så jag tror att passionen kan finnas där alltid, men man måste ändå ligga i lite, så är det ju.
Så är det.
Lycka till då, killar.
Tack.
Tack.
Detsamma.
För att ni kom. Jätteroligt.
Ja, verkligen roligt. Detsamma.